Det här är politikens frågepodd.
Idag om Stefan Ingves.
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det.
Idag gör vi lite annorlunda. Vi tar en gammal fråga som vi faktiskt redan har besvarat, men som det kanske finns lite anledning att återkomma till. Minnesgoda lyssnare spolar tillbaks till avsnitt 131. Vill regeringen införa euron?
Nej, det vill ju inte regeringen, verkar det som. Alltså det finns ju flera partier i regeringen. Alla partier i regeringen som vill införa euron. Men sen har de en parlamentarisk verklighet som gör att de inte kan det. Eftersom Sverigedemokraterna absolut inte vill införa någon euro. Men visade sig i veckan. Sveriges mäktigaste politiker utan folkligt mandat. Han vill införa euron. Och nu pratar jag alltså om Stefan Ingves.
Som har pratat med Birgitta Forsberg här på Svenska Dagbladet.
Ja, de har gjort ett samtal där Stefan Ingves bland annat säger att Sverige måste byta valuta. Och Stefan Ingves är ju verkligen inte vem som helst. Alltså just nu är han ju vem som helst. Det har varit en stor del också. Han har också varit i Morgonpasset. Där hade man en lång diskussion om hur han klär sig nu för tiden jämfört med när han var riksbankschef.
Jag behöver ju inte liksom gå med slips och kostym hemma och inte här heller. Så att...
Nej, precis. Så gjorde du det innan när du var riksbankschef? Då var det slips och kostym hemma.
Nej, inte hemma, nej. Inte, men i jobbet varje dag. Det är så det ska vara.
Det är så det ska vara. Mm. Det är liksom, man kan inte komma som riksbankschef i luvtröja, eller?
Nej, då tror nog folk att det inte är riktigt på riktigt det man säger.
Men kan man inte leverera ändå? Och liksom på
bryta
så sätt,
normer?
Ja, bryta normer lite grann. Känns lite konservativt och liksom så här, det ska vara det här.
Ja, men om man har hållit på som Riksbanken har gjort sedan 1668 och varit liksom i samma bransch, då ska det vara lite konservativt.
Men han är ju inte vem som helst, han var ju riksbankschef i 17 år. Och Riksbanken är ju fristående nu för tiden. Så det är ingenting man väljs till, om man uttrycker det så. Det roliga är att han ju använder det mest klassiska av argument i alla såna här diskussioner om man ska vara med i mellanstatliga eller överstatliga organisationer. Nämligen att man inte får komma in i rummet.
You're not in the room where it happened.
Och det tycker jag är så fint i intervjun att han säger att han åker ner dit till ECB, den europeiska centralbanken i Frankfurt med jämna mellanrum. Och sen går alla andra in i ett rum. Och sen sitter han kvar utanför med rumänerna, bulgarerna, ungrarna, tjeckerna, polackerna och så danskarna då.
Gud, det lät faktiskt såhär, B-laget i Europa.
Och han säger ett lite udda sällskap, förutom Danmark då. Ett lite ovanligt sällskap. Och han säger också att man får vänta medan de andra bestämmer och lyssna på vad de beslutat när de kommer ut från styrelserummet.
Det låter ju nästan som det klassiska Göran Persson. Så här, känslan av att så här, åka runt som finansminister under krisen och bli liksom så här, utskälld av 25-åriga finansvalpar för att så här, jag var tvungen att bevisa att Sverige fungerade, den som är satt i skuld är inte fri, att det är någonting så här, hur äldre män utesluts eller liksom förnedras utav
Nej, men och sen ska man nog inte, det här låter ju lätt att raljera lite över detta. Men jag tror verkligen inte man ska underskatta det här som ett viktigt argument i hur den här sortens organisationer och utvidgning av dem kommer till. Jag tycker inte det är så svårt att göra i kedjan mellan att Sverige blir snart kanske medlem i NATO till att Sanna Marin blir statsminister i Finland och upptäcker när hon åker till rådsmötena att de andra står och pratar om säkerhetspolitik när de dricker kaffe men att hon inte får vara med. Det där börjar Sveriges reella liksom NATO-process, skulle jag säga. Så det har ju...
Eliten inser utanförskapets kostnader.
Det kan verkligen ha betydelse. Mm. Det är inte ett, behöver inte vara ett... någon kan ju tycka att det är ett fånigt argument. Men det behöver så att säga inte per definition vara ett fånigt argument. Det fåniga kanske är ju att en kritik som har funnits mot den svenska Riksbanken under tiden som Stefan Ingves har lett den har ju varit att den just har följt omvärlden slaviskt för mycket. Att den inte har vågat ta ut en egen kurs. Och det här blir på något sätt olika cirkelresonemang. För Ingves här argumenterar ju lite för att Sverige borde gå med i EMU och byta valuta. Eftersom vi ändå är så beroende av de stora centralbankernas beslut så vi följer alltid dem ändå. Och den som är kritisk till EMU och kanske till den politik som Ingves har bedrivit som riksbankschef skulle ju kunna då säga... Men hallå, du hade ju makten att inte följa den. Att välja en mer egen väg som kanske passade svenska förhållanden bättre. Dåligt. Men du använde inte den makten.
Då ropar han Tina. There is no alternative. Det finns hela den här idén om att framförallt marknaden, omvärlden sätter sina ramar. Kanske man kan säga lite relevant för en ekonomi öppen, beroende utav att kunna sälja saker till andra så kanske vi inte har jättemycket att sätta emot.
Ja, och precis. Och det finns ju något spännande i att riksbankschefen ska ju då vara sen 90-talet någon slags tjänstemannatyp. Eller också var tjänsteman. Alltså inte, fast samtidigt ha massa åsikter. Men inte var politiskt vald. Inte vald.
Det är... fast jag vill säga att det här är ju nu under de här 17 åren så var han ju inte en ja till euro-kampanjmakare.
Nej.
Det här kommer efteråt.
Ja, visst, så kan man säga. Men nu upplever man ju att han run for office. Så liksom offensivt och aggressivt som man måste kasta ut sig en massa åsikter. Vi håller oss till den om euron precis just nu. Och då kan man möjligtvis tänka att om han ska ställa upp i riksdagsvalet 2026 i något parti så finns det så är det en liten intressant politikerstil. För han får ju frågor av Birgitta Forsberg om EMU-omröstningen 2003 och han ser på den. Och då svarar han bland annat: då var mitt intryck att de allra flesta bland allmänheten tyckte ungefär så här. Brevlådorna i Sverige har varit gula hur länge som helst, men nu har någon i Bryssel bestämt att vi ska måla dem prickiga istället. Det vill vi inte. Och vi gillar att ha kungen på våra sedlar. Han säger också: jag har ett minne av en man som drev en bensinmack i södra Sverige som tyckte att det var jobbigt med alla möjliga konstiga sedelinmatningssystem.
Oklanderlig historieskrivning.
Och därför vill han byta till euron. Alltså, ja. Här jobbar han ju ganska... Får man använda uttrycket von oben? Det är ju en blick neråt, i alla fall. Och där han... Man kan ju verkligen skönja mellan raderna här att han tyckte inte att människor röstade av de verkliga och riktiga och sanna skälen man borde ha röstat. Utan det här med att ge makt till människor, då slutar det med att någon blir sur för att Bryssel har bestämt att man ska måla om postlådorna. Och att det kanske inte är den viktiga saken i samhällsutvecklingen.
Och också att han är duktig att han förlåt, jag har kungen på sedlarna, för att man får väl ha kvar sin liksom på mynten, så får man ha sin egen nationella symbol.
Just det.
Så att liksom
Ja, du vill nyansera där.
Det svenskarna hade inte, men det är just någonting på så här, i papperskedeln där hade det försvunnit. Man bara, men vi har ju inga kungar på dem ändå.
Nej, och den här strategin, jag vet inte om den funkar så bra i ett allmänt val. Det blir lite tydligt att han aldrig har haft ett folkligt förtroende.
Får vi vara konspiratoriska nu här?
Ja, när du får vara det hur mycket du vill.
När började Riksbank, eller de som ger ut våra sedlar, när de gjorde förändringen och sa nu ska det inte vara några gamla monarker, nu ska vi bara ha kulturpersonligheter. Var det ett sätt för att bryta svenskens starka behov, starka nationalistiska känsla för sina sedlar, för att de sen skulle kunna gå över till ojron? Jag bara ställer frågan,
Du kan, jag tänker inte ge mig in i det alls. Men det finns ju en rolig diskussion här kring Skåne och Sverige. Mm. Alltså Skåne är ju en del av Sverige, Maggi är inte här och så vidare.
Nu kan vi säga sanningarna.
Men, där man ju vägrade använda den gamla 500-lappen, tror jag det var.
Ja,
för att,
folkmord.
För Karl den XI. Väl, ja. Nionde, du tror elfte.
Något utav de gamla,
ja.
Någon som bara, etnisk rensning, absolut.
Så det kan ju vara känsliga saker, ja. Och människor, det har ju politiker lärt sig. När det är valår, röstar ju av de allra mest besynnerliga skäl, och har bevekelsegrunder som man kanske inte har tänkt sig. Och jag kände något slags, jag vet inte, något slags behov av att inte hjälpa Stefan Ingves på traven, men jag blev lite ömsint. Jag kände mig lite som en öm moder kanske. När han kastar ur sig alla de här politiska åsikterna han har gått och burit inom sig så länge. Och om du verkligen vill ge dig in i politiken, Ingves, så måste du tänka på att den där von Oben-grejen kanske inte är det som flyger bäst. För det är ju inte bara euron han har haft en massa åsikter om och som han nu måste få ur sig. Han anser också att Sverige måste införa marknadshyror, att Sverige måste slopa ränteavdragen och, kanske mindre förvånande, att Sverige måste slå ihop Riksbanken med Finansinspektionen.
Det sista var ju ändå en sak som han var ute och liksom hade,
ja, absolut,
tankar om.
Och där är det ju så pass enkelt så att det har varit en konkurrenssituation och en maktfördelningssituation. Han har då varit riksbankschef i 17 år. Det har ju liksom knappt hänt tidigare. Han har haft hur mycket makt som helst, men det han är sur på är att han inte haft full makt. För Finansinspektionen har varit där och stört. Och tyckte en massa saker som han inte riktigt hade hållit med om.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kanske en liten snällare tolkning av honom skulle ju vara att om det hade varit inte bara fokus på inflationsmålet, då kanske Riksbanken skulle kunna ha tänkt lite friare kring räntor och andra policybeslut. Ja, om man har liksom tänkt så här, oj, nu ser det ut som att vi bygger upp enorma privata skuldberg här. Men det enda vi ska tänka på, det är inflationen. Så vi får sänka räntan och vi får trycka pengar.
Jo, men det är precis där det blir riktigt intressant. Mm. För hela argumentationen för att ha en fristående riksbank var ju att den skulle klara av att göra en sak och en enda sak. Vi outsourcar inflationsmålet från politiken. Mm. För det är farligt att politikerna håller på med det för mycket. De är för svaga,
de är för demokratiska.
Det är för demokratiskt. De har folket att tänka på. Det kan sluta illa. Mm. Men nu har vi tagit oss 25 år senare till en situation där den som har varit chef över den verksamheten evigt vill ha det som egentligen var eller är politikernas jobb. Han vill vara riksdagen. Han vill ha massa mer utav mandat och frågor. Och det är det som har varit bristen i systemet, menar han.
Okej, jag älskar ju...
Förlåt, men han är ju, det är ju ingen demokratikämpe vi har att göra med.
Nej, men nu låt oss underhålla din fantasi om, det kanske inte ens är riksdagen, är det inte en klassisk såhär Europaparlamentsvalskandidatur? Inte Nils Lundgren, jag
smalare
är emot
men vassare.
Ja, utan såhär, ja Oiron, och nu kommer vår åländska semi-mumin-karaktär Ingves och liksom kommer med sanningar.
Är han inte från Österbotten?
Förlåt.
Ja, ja, nåväl.
De här...
Oklart,
precis. Det är inte den mest klingande finlandssvenskan, utan men man hör ändå som det beskrivs, besynliga dialekt. Eller vad säger hon? Nej, sin speciella dialekt.
Mm, det påpekade Birgitta Forsberg i artikeln. Mm.
Men tanken är väl egentligen att han är ju bara den absolut mesta teknokraten. För om man tar de här frågorna till exempel slopa ränteavdragen, införa en fastighetsskatt, det är ju, kommer du ihåg de här go-go's, good government types, det var liksom så här en idé, och ibland var det så här New Yorks borgmästare att så här, ja men en god teknokrat lyssnar liksom bara på siffror och fakta, och vi vet liksom hela tiden vad vi ska göra. Det här är ju sådana typiska elitåsikter som experterna säger så här, det är självklart, vi måste bara införa fastighetsskatten, folk kan inte dra ifrån, liksom, folk behöver bo någonstans, det behövs platser, mycket bättre istället för att beskatta jobb och arbete och sånt där. Ränteavdragen leder till dumma saker och generationsförfelande effekter. Nej, det ska vi också göra oss av med. Marknadshyror. Vi tittar till exempel på Finland som ett populärt exempel är. De gjorde det här jobbiga, ingen ville ha det på 90-talet, men sen så nu gillar alla att plötsligt så finns det... hyresrätter till överenskomliga priser, och framförallt utan kötid i Helsingfors till exempel. Men problemet med alla de här är ju att de är ju politiskt omöjliga. De är ju själva sinnebilden. Magdalena Andersson säger alltid så här, ja, som ekonom tycker jag fastighetsskatt är jättebra, men jag är också politiker, så jag vet att det blir inte av. Mm. Och vi hade ju en regeringskris bara baserat på att det här liksom sjuka när centerpartister skulle samarbeta med socialdemokrater, som man bara, okej, nu ska vi verkligen göra en stor systemreform, nämligen börja tänka att de nybyggda delarna, vi ska liksom smyga in marknadshyror i det svenska systemet, och då föll en, för första gången så blev det en misstroende omröstning och som gick igenom i Sveriges riksdag. Så det är väl det här som säger att han är inte en politiker?
Nej, kanske inte. Men är det inte är möjligt att... För ett tag när du räknade upp alla de här exemplen på det han tycker, då hann jag tänka, det här är ju ett 100-procentigt program för något som inte engagerar Jimmy Åkesson. Det här är saker som Jimmy Åkesson inte har brytt sig om. Och Jimmy Åkesson är ju, personifierar i alla fall, den mest framgångsrika politiska rörelse i Sverige det senaste decenniet drygt. Om vi i teorin använder honom som facit vad som fungerar politiskt i samtiden, så har det ju en poäng. För då skulle ju Stefan Ingves partiet skulle ha svårt att matcha Jimmy Åkesson partiet i en avgörande statsministerduell. Även om du får en bild, jag ser på ditt ansikte att du skiner upp. Du får en bild i ditt huvud, Jimmy mot Stefan. Alltså inte Löfven utan Ingves. Skulle ändå vara en underhållande och intressant diskussion.
En folkpartist Jimmy kan kroka arm med, som inte håller på och tjafsar så mycket om demokrati och värdegrund och public service.
Ja, det vet du inte. Vad skulle Ingve svara på Åkessons kritiska migrationsfrågor egentligen?
Nej, det skulle han ju också vara så här, nej men tittar på nationalekonomi så visar det sig alltså att en migration är faktiskt gynnsam. Det blir mer tillväxt så vi borde ha migration.
Ja, och sen är det ju någonting i så att säga nationalekonomiska experters privilegium. För när Magdalena Andersson säger, som du refererar, som nationalekonom så kan jag se att X vore lämpligt, Y vore bra, men det är svårt att genomföra politiskt. Finns det några andra områden där experter får ha den positionen? Jag tänkte länge att det skulle bli så i klimatdebatten. Det finns en massa människor som är sakkunniga.
Mm.
Lyssna på vetenskapen, som Greta Thunberg sa. Men har de fått den positionen?
De kanske hade fått den positionen, men sen när man skulle göra en stor policy för att få ner utsläppen, så visade det sig att de här 7 av 8 partierna som var så eniga om att nu ska vi in, dieseln ska blandas ut.
Ja.
Så när den mötte kontakten med verkligheten, så var det ju bara ett parti som egentligen stod kvar där. Alla andra var så här, ja, det funkar inte precis så. Då får vi ge upp den här grejen. Så att, då gick det kanske inte att luta sig mot experternas trygga
råd. Nu är valet här. Så är det ju som att Fit for 55, det stora klimatpaketet från Bryssel, som ju har blivit beskrivet som, dels är det ju beskrivet, och det måste man väl säga objektivt, att det är ju en stor framgång att lyckas få så många länder att överhuvudtaget ena sig om någonting nästan.
Mm.
Men det har också beskrivits som att det här kommer från forskning. Det här är vad experterna säger krävs. Huruvida det är sant kan jag faktiskt inte riktigt reda ut. Men nu håller ju det på att bli en valfråga. Alltså delar av EPP vill ju dra sig ur delar av Fit for 55-uppgörelsen. Hela, tror jag, ECR, alltså Sverigedemokraternas grupp, är ju redan på väg bort från det där och vill omförhandla. Och Sverigedemokraterna säger väl, uppfattade jag nu Charlie Weimer säger, att vi vill omförhandla Fit for 55. Så då, om några veckor eller någon månad, så tänker jag att för dem som de vill, så är ju det här den stora politiska stridsfrågan i valrörelsen. Och då betyder ju inte experternas ord särskilt mycket,
Ingves,
längre.
Du kanske har en roll i Europaparlamentsvalet.
Tänk om Ingves skulle komma in. Du tänker redan nu till EU-valet, ja.
Food for thought. Och får du mer spännande tankar, idéer eller kanske än mer frågor när vi börjar tänka fritt, så mejlar du dem till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.